Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil.
Not merely peace in our time, but peace in all time.
Continued cooperation for world peace. All those who have fought against oppression.
This country deserves a break from politics and a permanent break. Talking about Brexit.
Hej och välkomna till Utrikespodden, avsnitt nummer 2 av vår andra säsong med mig, Axel Hellman. Och med mig från Stockholm har jag Sebulon Kallander. Tjena Sebulon.
Tjena Axel.
Jag tänkte vi skulle börja med att säga att vår hemsida är uppe. Sebulon, är det någonting du vill säga om den?
Besök den gärna. Det är väl mitt budskap. Utrikespodden.se.
Utrikespodden.se. Gå in, läs, vi länkar artiklar, vi länkar till våra avsnitt och ni kan skriva till oss om det är någonting speciellt som ni önskar att vi tar upp i podden. Det var egentligen den enda housekeeping-grejen jag hade för den här veckan. Men Sebron, jag tänkte innan vi kommer in på dagens avsnitt, vi har ganska mycket att täcka, så tänkte jag att vi bara skulle ha en liten follow-up på några av de saker vi gick igenom i vårt senaste avsnitt. Jag tänkte vi kunde börja med Japan. Förra gången vi pratade så beskrev du det politiska läget i Japan mot bakgrund av nyheten att premiärminister Shinzo Abe skulle avgå. Finns det någonting kort att säga vad som har hänt sedan dess?
Ja, för att lite kort då, efter vi spelade in det avsnittet så hade då den parlamentariska gruppen för det liberaldemokratiska partiet, som då är partiet som Shinzo Abe tillhör och som är det dominanta regeringspartiet i Japan, de hade en omröstning om vem som skulle efterträda Abe. Och han som vann rätt överväldigande var Yoshihide Suga, som ju då var Abes kabinettssekreterare och som vi då sa i vårt i förra avsnitt av Utrikespodden troligtvis skulle vinna. Så nu har Japan en ny premiärminister och det ska bli väldigt spännande att följa honom och inte minst då på den utrikespolitiska arenan och se vad han gör. Om han fortsätter Abes linje eller om det blir någon ny kurs.
Exakt, Yoshihide Suga, kom ihåg vad ni hörde det först. En annan sak vi pratade om, Sebulon, var ju utvecklingen i Ryssland och förgiftningen av oppositionsfiguren Alexej Navalny. Finns det någonting där att nämna sen senast?
Ja, så hans återhämtning verkar gå rätt bra. Så han la upp en bild på Instagram häromdagen där han går i sjukhuset. Och det var ju ett väldigt kraftigt stridsmedel som han blev förgiftat med, Novichok. Så det är ju väldigt kul att se honom på bättringsvägen. Och han har sagt att han ska åka tillbaka till Ryssland så snart han kan. Och det är kanske någonting vi kommer komma in på lite när vi i det här avsnittet pratar om Belarus. Men så Navalny ser ut att återhämta sig, vilket är väldigt glädjande.
Yes, in och följ Alexej Navalny på Instagram och såklart in och följ Utrikespodden på Instagram. Vi lägger upp länkar till avsnitten och svarar på frågor där också. Med det sagt, Sebulon, tänkte jag att vi skulle gå vidare. Vi har ganska mycket att prata om i dagens avsnitt. Och jag tänkte börja lite kort med en alldeles färsk nyhet. I fredag så dog nämligen Ruth Bader Ginsburg, som var en av domarna i USAs högsta domstol. Och det här är väl en nyhet som i vanliga fall kanske inte hade fått så mycket utrymme utanför USA. Men Bader Ginsburg, eller Notorious RBG, som hon kommer att kallas av många yngre fans mot slutet av sitt liv, var, skulle jag säga, väldigt speciell. Inte bara för sitt juridiska och politiska inflytande, utan också för att hon blev något av en kulturell symbol, något av en liberal frontfigur i USA. Kort sammanfattat är det så att i USA finns det 3 grenar av den federala statsmakten. Underhuset och senaten utgör kongressen, som är den lagstiftande makten. Sen har vi presidenten som tillsammans med vicepresidenten och olika kanslier, departement och myndigheter som CIA och så vidare utgör den verkställande makten. Och så har du det federala domstolssystemet med Supreme Court, eller högsta domstolen högst upp, som är den dömande makten. Som tolkar lagar och som tolkar tillämpningen av lagar. Och det man kan säga är att från vårt perspektiv, det vill säga lite på avstånd, så ligger onekligen mest fokus på presidenten. Och det är ju inte så konstigt, det är världens enskilt mäktigaste person. Och det är dessutom så att utrikespolitiken är det område där jag skulle säga att presidenten och den verkställande makten har som mest inflytande och kanske störst möjligheter att agera utan samråd med kongressen. Men domstolen har ju enormt stor makt när det gäller att tolka lagar och framförallt när det gäller tillämpningen av USAs konstitution. Så jag tänkte att det kunde vara intressant att lyfta den här nyheten och ge lite kontext till den. Det sitter nämligen bara 9 domare i domstolen och de väljs in på livstid. Så varje enskild domare får ju enormt mycket inflytande. Och i Ruth Bader Ginsburgs fall så blev hon en väldigt framstående röst i den liberala falangen. Kanske främst för sitt arbete mot diskriminering och för kvinnors jämställdhet. Och mer än vad man kanske skulle kalla det direkta inflytande som hon hade genom domstolen, så blev hon ju också, som jag nämnde tidigare, något av en symbol för jämställdhet, och jag tror att hon har influerat flera generationer av jurister, framförallt unga kvinnor. Och hennes hälsa har varit ganska omskriven under de senaste åren och blivit nästan en riksangelägenhet. Och hennes död har lett till otroligt mycket sorg i USA. Så jag kände att det var en nyhet som ändå kunde vara intressant för oss att lyfta fram här i den här kontexten ändå.
Mm. Ja, det är väldigt sorgligt att hon har gått bort, och jag vet att även jurister jag känner här i Sverige har henne som en förebild. Så hennes avtryck är ju väldigt stort. Men Axel, du nämnde ju att Ruth Bader Ginsburg tillhörde den liberala falangen i högsta domstolen. Kan man säga att högsta domstolen i USA är en politisk institution?
Ja, alltså man talar ju aldrig om republikanska eller demokratiska domare på det sättet. Och institutionens roll är ju att tolka USAs grundlag och titta på hur den tillämpas. Däremot pratar man ju ofta om konservativa eller liberala domare. Och det är ju någonting som verkligen lyser igenom när det gäller tolkningen av lagen. Framförallt i frågor som aborträtten. Sen är det ju så att processen med att utse domare gör ju också att den blir politisk. Det är presidenten i USA som nominerar domare. Och sen måste de godkännas av senaten. Så det är klart att det blir politiskt på så sätt vare sig man vill eller inte. I det här fallet är det värt att nämna att det dröjde väl bara några minuter efter nyheten om Bader Ginsburgs död tills det började en stor politisk debatt om hennes efterträdare. Och återigen är det värt att nämna att eftersom att en president väljs in på mellan 4 och 8 år, en domare i Supreme Court på livstid, så blir det ju otroligt viktigt om majoriteten på domstolen är konservativ eller liberal.
Mm. Då blir den naturliga följdfrågan: tror du det här kommer påverka det amerikanska valet?
Ja, så här, egentligen är väl frågan snarare hur valet i november påverkar valet av nästa domare. Det är ju som sagt presidenten som nominerar en domare, och det är väl här som blir den stora frågan nu. Traditionellt sett så har det funnits en sorts oskriven regel i USA om att man inte nominerar nya domare under ett valår. Något som man delvis har sagt att man gör för att inte politisera domstolen för mycket. Men 2016 så dog en av de mest inflytelserika konservativa domarna, Antonin Scalia. Och då argumenterade senaten, som då var under republikansk kontroll, att det var alldeles för nära presidentvalet för att utse en ny domare. Och de vägrade att ens överväga president Obamas kandidat, som ju då hade varit mer liberal. Så förståeligt nog har det blivit väldigt kontroversiellt att republikanerna nu ska försöka tillsätta en ny konservativ kandidat, som Mitch McConnell, senatledaren, var ute väldigt snabbt och sa att man skulle göra. Och eftersom att det är ett så laddat ämne så kan det absolut komma att påverka valet. Men just nu, i nuläget, skulle jag inte säga att det viktigaste att hålla koll på är hur de republikanska senatorerna reagerar. Som sagt, senaten måste godkänna en nominerad kandidat från presidenten. Och det är ju så att republikanerna har en majoritet i senaten, men den är ganska smal. Så vad det gäller att hålla koll på nu är att se om det kommer ut fler republikanska senatorer som säger att nej, vi tycker inte att det är lämpligt att presidenten nominerar en domare så här kort innan valet. Och se hur det sen spelar ut i den inhemska politiska debatten i USA. Men det här är någonting som kan få otroligt stora konsekvenser. Så jag tror att vi kommer antagligen komma tillbaka till det här längre fram. Men Seblon, jag skulle faktiskt vilja gå vidare till en av de stora händelserna som vi inte hann täcka i förra avsnittet, nämligen valet och proteströrelsen i Belarus. Många som lyssnar har säkert sett väldigt mycket nyheter om det här senaste månaden. Men jag är inte säker på att alla har koll på bakgrunden. Jag vet att du har följt det här väldigt noga, så jag tänkte att du kunde kanske hjälpa oss att förstå den här situationen lite bättre. Så om vi tar det hela från början, varför har det varit så stora demonstrationer i Belarus under den senaste tiden?
Ja, som du säger har det ju varit väldigt omskrivet. Det har ju varit en av de stora nyheterna i Europa under sensommaren. Och ja, bakgrunden är ju presidentvalet i Belarus den 9 augusti. Då den sittande presidenten Alexander Lukasjenko sade sig ha fått cirka 80% i valet. Vilket uppenbarligen var fabricerat. Och han har styrt Belarus sedan 1994 och har styrt med en järnhand. Och det har varit vitt känt sedan väldigt länge att hans regim har använt olika repressiva medel för att förstöra för oppositionen och för att hålla sig kvar vid makten. Men vid det här tillfället så blev det för mycket för befolkningen. Det har tidigare skett övervåld av säkerhetsstyrkorna mot demonstranter efter andra val. Jag minns 2010 så träffade jag en oppositionspolitiker som berättade om vad som hade skett efter valet där 2010 i december, då regimen gick väldigt hårt mot demonstranter. Men nu har det varit annorlunda. Det har varit många fler som har varit ute och demonstrerat, och polisens övervåld har väckt ännu starkare reaktioner hos befolkningen även bortom de mer urbana grupperna som traditionellt sett är mer emot regimen. Och en faktor som har påverkat det här är dels ekonomin som är väldigt beroende av Ryssland och som stagnerande, men också hur Lukasjenko har hanterat coronapandemin. Han var väldigt tidig med att avfärda den och säga att det räckte med att basta och dricka vodka för att hålla sig frisk. Och då har Belarus haft, sen efter det, ett ganska tufft utbrott av det nya coronaviruset. Så det här då lett till protester, och Lukasjenko han föll tillbaka på det han vet bäst, vilket då är att använda våld via sina säkerhetsstyrkor mot demonstranterna. Men som jag nämnde så har det här bara lett till större protester och att underminera hans legitimitet ännu mer. Så det är egentligen det vi sett nu sedan 9 augusti, att protesterna fortgår och visar inga tecken på att upphöra, och likaså att regimen fortfarande håller fast vid makten och använder våld för att hålla sig kvar där.
Om vi då tittar lite närmare på liksom den centrala figuren i det som händer nu, så är det ändå Alexander Lukasjenko. Vem är han? Liksom, var kommer han ifrån? Vad är han för typ av politisk figur? Vad är hans inflytande?
Han är ju lite den här klassiska auktoritära strongmannen i nästan sovjetisk anda. Jag vet att under sovjeteran så var han chef för en kollektiv farm i Belarus, och han ska ha drivit den väldigt hårt. Och sen blev han då president 1994 och hållit sig kvar vid makten sedan dess. Och han var då intressant nog väldigt tidig med att driva på för en politisk union mellan Ryssland och Belarus. Och det här var ju då när Boris Jeltsin var rysk president. Och det spekuleras om att Lukasjenko kan ha haft som motivator att kunna, när väl Jeltsin trillade bort i bilden, att Lukasjenko skulle kunna tillträda som en slags ledare för en rysk-belarusisk stat. Men sen då tillträdde Vladimir Putin som rysk president, eller han utsågs till rysk president 1999, och då så förstördes de planerna helt enkelt. Och han, Lukasjenko, har en väldigt berömt dålig relation med Vladimir Putin. De tycker inte om varandra. Något som man har sett nu under då demonstrationerna, det är ju vilken typ av människa som Lukasjenko är. Han har ju gått runt, vilket man har kunnat se på sociala medier, med automatvapen och skyddsväst, och går runt och snackat med sina säkerhetspoliser. Och det signalerar ju verkligen vem han är som person och som ledare. Han är, skulle jag säga, rätt bakåtsträvande. Alltså det Belarus som han byggt upp bygger på en slags gammalmodig modell där staten har en väldigt stor roll i ekonomin. Även om han dock har lyckats bygga upp bidra till att bygga upp en belarusisk nationell identitet. Och han var i alla fall tills nu då rätt skicklig på att ändå navigera mellan, eller balansera mellan, å ena sidan västvärlden och Ryssland. Han lutade sig lite hela tiden åt västvärlden för att kunna ge sig själv lite mer handlingsutrymme gentemot Vladimir Putin. För Putin har vid att följa upp då det här avtalet som Lukasjenko var med att driva igenom på 90-talet, att skapa en rysk-belarusisk union. Och det finns en tanke där att det ska bli en slags integrerad stat längre fram. Och Lukasjenko har hållit emot det här tills nu. Bland annat då genom att kultivera relationer med västvärlden. Men det har alltid varit en begränsad politik, eftersom det är bara så långt som Lukasjenko kan gå, eftersom han är en diktator. Han pratar sig om som Europas sista diktator. Och västvärlden ställer ju ändå vissa krav på respekt för mänskliga rättigheter etc. Och Lukasjenko vet ju också om hur långt han kan gå, eller har kunnat gå, i sitt närmande till väst utan att provocera en stark rysk reaktion. Men det får väl ändå sägas ha nått vägs ände nu efter hans hantering av protesterna efter valet.
Det finns en intressant aspekt av det du säger. Framförallt med Lukasjenko, man pratar om de här liksom, de kanske yttre faktorerna, liksom det absurda som jag ofta tycker kommer fram när vi pratar om auktoritära ledare, och framförallt kanske man ska säga när det gäller liksom forna Sovjet, som det blir så mycket fokus på. De här ofta då har de här bilderna i Rysslands fall, så är det liksom Vladimir Putin som rider runt bara överkropp på en häst. I det här fallet så har du Lukasjenko som kommer med galna uttalanden om att liksom det bästa mot coronaviruset är att basta och dricka vodka. Och det skapar en, skulle jag säga, en någon sorts medial bild som blir så absurd så att den nästan blir komisk. Och jag tror att det kan vara farligt ibland, för att det distraherar och liksom det avleder uppmärksamheten från det som faktiskt pågår i de här länderna, som du är inne på här nu, med förtryck och övervåld mot befolkningen i Belarus. Och mot den bakgrunden så tänkte jag att du kunde säga någonting om vad vi har sett för reaktioner från omvärlden.
Så kanske mest intressant att följa har ju varit hur man har reagerat i Ryssland. Och man spekulerade väldigt tidigt om hur Kreml skulle ställa sig till demonstrationerna. Och det var inte nödvändigtvis självskrivet att Putin skulle backa upp Lukasjenko. Som jag sa så har de en väldigt frostig relation sedan lång tid tillbaka. Och det finns ett slags prejudikat från Armenien 2018 där Kreml de facto accepterade att det skedde en regimförändring efter folkliga demonstrationer, i utbyte mot att Armenien höll sig fast vid sin utrikespolitiska orientering mot Ryssland. Så det kan vara värt att nämna att under Putin så har ju Ryssland lagt mycket resurser på att försöka hävda en slags intressesfär i sitt närområde. Man brukar prata om det nära utlandet, där då Belarus är en del av det, enligt rysk synsätt, och även då Armenien, Georgien, Ukraina. Och man har varit redo att använda upp till militära maktmedel för att hävda den här intressesfären. Och en del av att ha den här intressesfären, det är att de staterna som faller inom den inte ska ha en självständighet när det kommer till sin utrikespolitik, enligt synsättet i Kreml. Så det man spekulerade om när protesterna bröt ut i Belarus, det var att Ryssland skulle kunna ställa sig lite vid sidan av, se vad som hände. För oppositionen i Belarus hade inte gått ut och sagt att vi vill gå med i EU och NATO, utan det handlade väldigt mycket om Lukashenka. Så det fanns inget uppenbart behov av Ryssland att ta ställning. Men Lukashenka var väldigt snabb med att uppvakta Putin. Han ringde Putin flera tillfällen. De har haft väldigt mycket kontakt nu på sistone, och de träffades häromdagen i Sochi i Ryssland för överläggningar. Och Kreml har nu väldigt tydligt tagit sida med Lukashenka, och man bistår honom med olika resurser. Exempelvis har man skickat ryska propagandaarbetare för att ta över belarusisk statstelevision efter de som arbetar där har sagt upp sig. Och Putin har också sagt att man är redo att skicka in säkerhetsstyrkor för att stödja Lukashenka vid behov. Och det här gör ju inte Putin, som sagt, för att han tycker så mycket om Lukashenka, utan han ser då en möjlighet att pressa på för den här rysk-belarusiska unionen. Och det verkar som att Lukashenka har, i utbyte mot stöd från Putin, gjort stora eftergifter i den här frågan. Så något vi troligtvis kan komma att se om Lukashenka håller sig kvar vid makten, det är att Ryssland pressar på för den här rysk-belarusiska unionen.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Och jag tror en till faktor som påverkar hur Kreml ställer sig i den här frågan, det är ju att man är oroliga för att se liknande demonstrationer i Ryssland. Det ser man nu i östra Ryssland, i Khabarovsk, och det är ju en mardröm för Kreml. Och därför vill man inte låta Lukashenka avsättas genom folkliga demonstrationer, eftersom det då kan sätta ett dåligt exempel för folket i deras synsätt i Ryssland. Det ska bli intressant att se liksom hur det här spelar ut sig. Det finns en väldigt stark nationell identitet numera i Belarus, och jag tror den har bara blivit starkare de senaste veckorna. Så jag tror det är högst tveksamt om folk i Belarus kommer att acceptera att slags införlivas i den ryska staten. Men det är då det ryska förhållningssättet gentemot Belarus. Sen så har ju västvärlden, som Sverige är en del av, markerat rätt kraftigt mot den belarusiska regimen. Framförallt Litauen och Polen, som är grannländer med Belarus, har varit väldigt drivande. Men Sverige har erbjudit att medla genom OSSE exempelvis, där vi tar över ordförandeskapet nästa år. Men EU har sagt att Lukashenka inte är en legitim statschef för Belarus, och man har aviserat att man ska implementera sanktioner mot olika individer i regimen. Men som jag har förstått så blockar EU-landet Cypern de sanktionerna, för man är missnöjd med det stöd man får i frågan om östra Medelhavet. Så det är lite rörigt där, och det stödet från västvärlden och framförallt då EU, men även nu, så har väl kanske varit bristfälligt, minst sagt. Sedan tror jag också att många västerländska ledare, exempelvis Macron och Merkel, är måna om att inte gå fram allt för hårt i Belarus, för de är rädda att det kan ge Putin en förevändning att gå in militärt, likt han gjorde i i Ukraina. Så det är lite av en svår balansgång, å ena sidan markera mot Lukashenko och regimens repressiva åtgärder mot folket, men å andra sidan att inte flytta fram positionerna allt för mycket så att Putin kan uppfatta det som en utmaning.
Det är intressant då att liksom höra de stora faktorerna som ändå spelas ut här. Det handlar ju såklart först och främst om det som sker i Belarus, men det får ju en väldigt stor liksom geopolitisk dimension som du beskriver väldigt väl. Jag var i Minsk, alltså Belarus huvudstad, för ganska exakt ett år sedan. Och att vi skulle se den här utvecklingen så kort därefter ändå är något som jag ändå inte hade kunnat förutspå. Även om man under en längre tid har pratat om att situationen under Lukashenko är ohållbar. Men en sista liksom väldigt kort fråga, Zeblon, och det här är ju någonting som bokstavligen händer just nu i Belarus, men finns det någonting man kan säga om vad man tror att utkomsten av, eller liksom utfallet av allt det här kommer bli?
Jag ska inte göra anspråk på att ha någon briljant spaning där. Det verkar rätt låst just nu. Ingen viker sig. Protesterna fortgår samtidigt som regimen har bäddat ned sig. Så det är så läget ser ut just nu. Men man kan konstatera att Lukashenko har helt och hållet förlorat all sin legitimitet hos folket. Och det är uppenbart att han regerar bara nu med stöd från säkerhetsapparaten. Så mycket kan vi i alla fall säga.
Jag har inte så mycket att lägga till det som du redan har sagt, mer än en liten fundering, vilket är att även om vi nu inte vet hur situationen i Belarus kommer att utvecklas, och även om vi definitivt inte vet vad utfallet av de här protesterna kommer bli, som du ändå är inne på, så tycker jag ändå att det här visar på, eller är ett bevis på ett sätt, på dragningskraften som demokrati och frihet ändå besitter. Och om vi tar ett steg tillbaka och tittar på det här i ett historiskt perspektiv, framförallt sedan slutet av kalla kriget, då vi såg en stor demokratiseringsvåg på 90-talet i Europa, och vi såg liksom diskussionen om the end of history och liberalismens seger, så tycker jag att man på senare tid har sett väldigt mycket pushback från folk som hävdar att det var naivt av västvärlden att tro att den här utvecklingen skulle vara så rak och oförhindrad. Och det må också vara, och det är sant att vi de senaste åren har sett en utveckling både inom Europa och på andra ställen som tyder på att auktoritära ledare och system är på uppgången. Men vad jag tycker att demonstrationerna i Belarus visar, vad jag tycker att demonstrationerna i Hongkong visar, demonstrationerna i Bangkok i Thailand som vi inte hunnit prata om än, visar på gång på gång på gång, är att bland den absoluta majoriteten av människorna och medborgare både i Europa och långt bortom Europa, så finns det ändå en inneboende vilja att vilja bo i fria, demokratiska samhällen som faktiskt skänker individer en värdighet som de förtjänar. Och jag tycker att det kan vara någonting som är viktigt för oss alla att liksom ha med oss när vi pratar om de här stora geopolitiska skiftena.
Bra sagt.
Jag har en spaning som handlar om Disney och framförallt om deras nyinspelning av filmen Mulan. Jag fattar att det här kanske inte låter som en blockbuster-nyhet från ett utrikespolitiskt perspektiv, men ge mig en minut bara att försöka övertala er om motsatsen. För det jag delvis vill göra med den här nyheten är att visa på hur sammankopplade utrikes- och säkerhetspolitiska frågor kan vara med till synes helt vardagliga saker. Så, alla av er känner till Disney. Många av er har säkert sett filmen Mulan som kom ut 1998. Och vissa av er kanske vet att det kommer en ny version av den här filmen som inte är tecknad. Och den har lett till något av en kritikstorm mot Disney bara under de senaste veckorna. Något som bland annat Financial Times skrev om i förra veckan. Det är nämligen så att Disney har valt att spela in delar av den här filmen i västra Kina, vilket också är där handlingen utspelar sig. Och enligt Disney gör man det här för att man vill göra filmen mer autentisk, vilket i sig är något som låter högst rimligt kan man tycka. Problemet är att man spelade in den här filmen i Xinjiang. Och för att ge lite bakgrund, jag tror att vi har pratat lite om det här i tidigare avsnitt, men för att göra en liten refresher, så är Xinjiang en provins i västra Kina som bland annat är hem för en stor del av den muslimska minoritet som kallas för uigirerna. Och den här gruppen har länge varit utsatta för en fruktansvärd systematisk kampanj från den kinesiska staten som har ökat intensitet under de senaste åren. Övervakning, diskriminering, förtryck av den här gruppen har hållit på länge. Men framförallt sedan 2017 så har man i allt större skala börjat fängsla människor från den här gruppen uigirerna och placera dem i interneringsläger i just Xinjiang. Kinesiska myndigheter och ledare hävdar att de här lägren är till för att motverka extremism och att fokus ligger på omskolning som ska hjälpa människor att få nya jobbmöjligheter och anpassa sig till samhället och så vidare. Men det finns återkommande rapportering om att människor istället utsätts för slavarbete, tortyr, tvångssterilisering. Och enligt Council on Foreign Relations har över 1 miljon människor spärrats in i sådana här läger bara sedan 2017. Endast för att de är i princip muslimer och inte faller in i liksom den kinesiska regeringens ambitioner för Kina. Och för bara några veckor sedan kom BuzzFeed ut med en helt otrolig rapportering från de här lägren som jag tycker vi ska länka till. Och jag tycker det är värt att titta på den, för vad det här visar på är ett systematiskt förtryck på en helt ofattbar skala som den kinesiska regeringen upprepade gånger försöker dölja för omvärlden. Och det här förklarar då kontroversen kring Disney och den nya filmen. Och saken blir inte bättre av att Disney valt att i eftertexten attacka flera kinesiska myndigheter, inklusive delar av säkerhetstjänsten. Och vad Financial Times-artikeln jag nämnde gick in på var hela den politiska bakgrunden mot det här. Det visar sig att i slutet av 90-talet så släppte Disney en film om Tibet som i princip gjorde Kinas ledning skitsura. Och sedan dess, framförallt på senare år, så har man försökt reparera relationerna för att på något sätt normalisera dem och kunna få tillgång till den kinesiska marknaden som såklart är otroligt stor. Och jag tyckte det här var en intressant story, dels eftersom att de lägger fokus på liksom, de avvägningar som många stora internationella företag måste göra när de går in i vissa marknader och vilken kritik det kan leda till. Men också för att den visar på hur otroligt politiskt laddad vissa till synes helt apolitiska frågor kan vara. Och det är också något som stämmer väldigt väl in med den diskussion som vi hade innan sommaren om liksom kulturens roll i politiken. Så jag tyckte att det var värt att nämna ändå.
Finns det några andra exempel på hur utrikespolitik påverkar eller påverkas av kulturfrågor?
Ja, alltså om vi stannar kvar på just USA och Kina, vilket är ändå något som är otroligt aktuellt nu, så jag menar någonting, det här ser vi ju i upprepade gånger i hela handelskonflikten, så har ju liksom många företag hamnat i kläm. Men om vi ska rikta in det just mot det liksom med den kulturella aspekten, så flera lyssnare säkert läst om TikTok den senaste tiden. TikTok är ju grundat och ägt av en kinesisk firma som heter ByteDance. Och det här har ju lett till väldigt stora liksom, säkerhetsdiskussioner, främst i USA. Det är ju väldigt vanligt att appar samlar in viss information om sina användare. Det kan röra sig om allt från liksom, geolocations till beteendemönster till bilder som kan användas för att liksom förbättra facial recognition-teknologier och så vidare. Och det är ju relativt vanligt att appar samlar in viss data av sina användare. Problemen man lyfter fram i det här fallet och andra Kina-ägda eller Kina-kontrollerade bolag är att det vi är vana till att det finns en, liksom en brandvägg mellan de här företagen och staten. Det systemet finns ju inte i Kina och det går inte helt att säga att den brandväggen finns där. Så oron där har ju till stor del centrerat kring huruvida den kinesiska staten kan få tillgång till användardata av folk som använder TikTok. Och det här har ju lett till att Donald Trump gick ut och sa att han kommer förbjuda TikTok på den amerikanska marknaden om man inte säljer av det och skapar en amerikansk ägarstruktur. Och det har gjort nu till att Biden ska sälja TikTok till ett amerikanskt företag. Nu verkar det som att man har nått sån sorts förslag där det amerikanska bolaget Oracle ska göra tekniskt liksom samarbetsprojekt med ByteDance eller med TikTok, och vi får se exakt hur det faller ut. Men där har vi ett annat tecken på hur liksom spänningen mellan västvärlden och Kina påverkar, ja, inte bara liksom det du ser på bio, men också liksom de appar som du har i telefonen. Och jag tror att framöver så kommer vi bara se fler av de här typen av fall.
Ja, spännande.
Men Seblon, lite kvar på temat kultur. Jag vet att du har pratat väldigt mycket om en bok som är på väg ut. Jag tänkte att du kunde berätta för oss vilken bok du går runt och väntar på.
Ja, och vi sa ju egentligen när vi rundade av förra säsongen att vi skulle försöka prata lite mindre om USA. Men det är ju så svårt att inte göra det, för det är ett så spännande land där så mycket händer och man har så stor påverkan på övriga världen. Och den bok som jag är rätt taggad på, som kommer ut i november, det är ju såklart Barack Obamas memoar, eller rättare sagt den första av två volymer om hans tid i Vita huset. Så det här är en bok som jag är rätt så taggad på. Den heter A Promised Land och skildrar då hans egentligen politiska uppgång till ungefär räden mot Osama bin Laden våren 2011. Och det är lite intressant med den här boken är att den tog betydligt längre tid att skriva än hans företrädares memoarer. Jag tror både Bush och Bill Clinton kom ut med sina böcker bara ett eller två år efter att de lämnade huset, Vita huset. Och de böckerna är väl kanske inte ointressanta, men ja, det är ju inte, man läser dem kanske en gång och så. That's it. Och de är väl inte naturliga skribenter på det sättet som Barack Obama är. Han är ju väldigt känd för att han skrev en väldigt intressant och reflekterande bok, Dreams from My Father, när han var bara i början av 30-årsåldern. Och det har gått att läsa i vissa artiklar de senaste åren där journalister har pratat med folk som står nära Obama, hur han har slitit med den här boken. Och han vet ju om att det finns ett stort tryck på honom att leverera en väldigt intressant memoar. Och det är ju inte bara vi som lever nu som är väldigt nyfikna på att läsa den, utan inte minst i egenskap av den första afroamerikanske mannen att välja som president, så är det här verkligen en historisk bok. Så han skriver ju för historien. Så jag kan ju förstå att det tagit lite längre tid att skriva den.
Jag älskar att du säger att man kanske bara läser de förra presidenternas memoarer en gång. Vi får se hur många gånger du kommer läsa Barack Obamas bok. Men om vi går in lite mer på djupet när vi ändå pratar om det här, liksom, Varför är du så förväntansfull på just de här memoarerna, och kanske knyta an till temat med podden? Vad tror du han kommer skriva om som rör just utrikespolitiken?
Till att börja med, som jag nämnde, så är han ju en väldigt skicklig skribent. Och han har en slags förmåga att uttrycka sig på ett väldigt elegant sätt, tycker jag. Och många andra. Så bara att ta del av hans tankar om den här väldigt spännande, tumulta tiden i amerikansk historia och världens historia tror jag blir intressant. Men precis som du säger, så utrikespolitiken blir ju särskilt spännande att läsa om. Och det är framförallt ett par saker som jag är lite nyfiken på. Dels när han tillträdde så var det ju en stor diskussion kring kriget i Afghanistan. Som du minns, Axel, så Obama vann ju presidentskapet delvis då på den här formuleringen att Irak var a war of choice och Afghanistan var a war of necessity. Och han motiverade lite sin plattform om att dra tillbaka från Irak med att öka den amerikanska närvaron i Afghanistan. Och det blev sen en väldigt långdragen och till viss del uppslitande debatt inne i Vita huset hur man skulle göra med Afghanistan. Då Obama fick rätt motstridiga råd från militären, från hans olika ministrar och så vidare. Så det ska bli intressant att ta del lite mer av hur han reflekterar kring det nu i efterhand. Likaså arabiska våren, tror jag också du är väldigt nyfiken att läsa om hur han tänkte då. Det är ju snart 10 år sedan som det briserade. Libeninsatsen, inte minst den då, i början av 2011. Han har gett uttryck tidigare för att det är någonting han ångrar, att han åtminstone hade velat göra annorlunda. Så att läsa mer om det hade varit intressant. Även då Syrien-konflikten, där USA inte var lika aktiv som i andra länder. Den fulla konsekvensen av det blev ju först uppenbar under hans andra mandatperiod 2013-2014. Men sen också så är det ju spännande att se hur han tänkte kring Ryssland. Jag tror vi har berört det i ett tidigare avsnitt. Att när han tillträdde så hade han en så kallad reset med Ryssland, där han skulle nollställa relationen och hitta nya beröringspunkter. Och det funkade ju upp till egentligen våren 2011. Och sen började den politiken att falla samman. Så han slutar ju boken, om den nu slutar vid våren 2011, vid en ganska intressant tidpunkt. Dels utrikespolitiskt, men även också inrikespolitiskt. Det är kort innan han blir återvald. Intressant nog, samma helg som bin Laden-räden så var han ju på The White House Correspondents Dinner, där han hånade Donald Trump rätt mycket, och det var rätt roligt också. Det var ju som konsekvens av att Trump hade drivit på den här rasistiska kampanjen om att Obama inte skulle ha född i USA. Men det spekuleras ju om att om den där kvällen fick Trump och kandidera till att bli president. Så det är väldigt mycket som händer kring den här tidsperioden där han avslutar boken, vilket också är intressant. Det kommer bli superspännande att läsa det här. Och han har också, i sitt pressmeddelande så sa han att han även kommer ha reflektioner kring hur man kan göra USA mindre polariserat, hur man kan fixa det demokratiska underskott som finns där nu. Och det ska bli rätt så intressant också och att ta del av vad han har att säga. Jag tror redan jag har en viss idé om vad han kommer försöka lyfta fram. Så det ska bli intressant. Och boken kommer ju ut rätt kort efter presidentvalet. Så jag tror boken kommer ut den 17 november och presidentvalet är den 3-4 november. Så beroende på vad som händer där så kommer det också boken ha en viss roll, möjligtvis. Har du några egna tankar? För jag misstänker att du också är rätt nyfiken på att läsa Obamas memoar.
Jag kommer nog läsa den, så mycket kan jag säga.
En gång.
Jag håller helt med. Och jag menar, du berör flera av de saker som kommer bli extra intressanta att hålla koll på. Men jag skulle ändå säga att från mitt perspektiv, snarare än alla de individuella områden som du nämner, vare sig det är Libyen, Ryssland eller liksom Afghanistan, så skulle jag säga att det jag ser fram emot att höra från Obama själv, det är för att liksom, när man har studerat amerikansk utrikespolitik så läser man hela tiden om andra människor som försöker lägga orden i mun på honom och förklara hans tänkande. Jag ser fram och läser liksom de stora breda penseldragen, vad det var som fostrade liksom hans förhållningssätt i utrikespolitiken, vilka tankegångar låg till grund för alla de individuella besluten. Jag tänker till exempel på hans första stora utrikespolitiska tal i Kairo, då han i princip gjorde det berömda uttalandet till USAs fiender. Han sa att we're willing to reach out a hand if you're willing to unclench your fist. Vilket ändå såg som liksom hans tydliga utstakade väg. Att låt oss prova diplomati och ge det en chans. Någonting som vi sen såg liksom lysa igenom i öppningen till Kuba, avtalet med Iran. Och där kan jag bara, liksom, när vi ändå pratar böcker, verkligen rekommendera Ben Rhodes, som var en av hans viktigaste rådgivare. Hans bok The World As It Is. Ben Rhodes var ju till exempel en av de mest instrumentella personerna i hela kampanjen för att liksom försöka normalisera relationerna med Kuba. Så att, jag ser verkligen fram emot den här boken, men det ska bli intressant att se Obama själv beskriva liksom hur hans doktrin, hela hans liksom världsbild formade de beslut.
Jag håller helt med om Ben Rhodes bok. Jag har dessutom recenserat den och vi kan länka till den recensionen. Sen kan jag också tipsa om Dedication of an Idealist av Samantha Power, som var Obamas FN-ambassadör, som också är väldigt välskriven. Jag älskar henne, hon är fantastisk, och hon spekulerar som möjlig utrikesminister om Joe Biden vinner. Ja, det finns mycket böcker att läsa, mer än en gång helst, kan jag tycka. Så jag tror det kanske summerar det här avsnittet. Eller har du någonting annat du vill säga, eller ska vi sätta punkt här?
Jag har inget mer att säga. Jag tror våra lyssnare har allt för mycket att läsa för att hinna lyssna på oss prata längre. Så att, med det sagt så ses vi om 2 veckor igen.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.